Vi ska på denna sida av kassetten fortsätta att tala om Bibelkommissionens översättning av Nya testamentet och gå lite lugnare fram genom den och se på enskilda ställen. Men innan vi gör det så vill jag påpeka att det dessutom finns en hel del att säga om det som inte kommer med i den här översättningen. Vi har ju kritiserat en hel del av det som har kommit med i de förklarande noterna. Samtidigt kan man säga att det är en hel del viktiga förklaringar som läsaren skulle ha nytta av som inte har kommit med. Det är många ställen som borde få en förklaring som människor inte alls förstår. Och det har man ganska sällan tagit upp. Istället så tar man upp i denna översättning sånt som blir problem för en bibelkritiskt sinnad teolog. Sådant som man är osäker om kan vara äkta, det tar man upp och skriver om. Och nämner att det här är tvivelaktigt. Eller det här kan inte stämma. Men att förklara grundligt vad den bibliska teologin innebär i olika fall, det gör man inte så ofta. Jag kan nämna ett exempel. Matteus 16:18. Där har vi ju bekännelsen från Petrus. Du är Messias, den levande Gudens son. Och Jesus säger om den som bekänner på detta sätt: salig är du, Petrus. Salig är du, Simon Barjona, står det i Bibelkommissionen. Ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himmelen. Men här finns nu ingen förklarande not som klargör innebörden av det här. Det är ett vanligt missförstånd att Petrus som person blir grundvalen för den kristna församlingen. Du är klippan, du är Petrus klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Här borde det finnas en not som klargör att den klippan som församlingen bygger på är bekännelsen till Kristus som sann Gud och sann människa. Att människan Kristus är den levande Gudens son. Det är alltså inte på Petrus på person, på Petros som församlingen bygger, utan det är på, som det står i grundtexten, tavte te Petra. På denna klippa. Och att det är en klippa, den bekännelse som Petrus bekände, det beror ju på bekännelsens innehåll. Det är alltså Kristus som är klippan. Och församlingen är alltså byggd på bekännelsen om denne Kristus, den sanne Kristus. Man kan också nämna att en del av rubrikerna som är givna i översättningen inte alltid är så bra. Många gånger är de bra, men inte alltid. Rubriken före Matteus 5:21 lyder: Jesus skärper lagens bud. Det är inte så bra. Det borde istället i så fall heta: Jesus tar fram lagens bud i sin skärpa, visar på den skärpa som lagen verkligen har och som man hade försummat att betänka. Jesus skärper inte lagens bud, men han visar på den skärpa som lagens bud egentligen har. Men nu ska vi se lite grann på några enskilda bibelställen. Vi kan börja med Markus 1:4. Där talas det om Johannes döparen, att han predikade det nya sinnets dop till syndernas förlåtelse. eller som man ofta översatt, bättringens dop till syndernas förlåtelse. Bibelkommissionen känner sig fria gentemot grundtextens ord och gör om satsen ganska fritt och översätter då istället förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Nu står det ju inte så ordagrant, och frågan är då om den här fria omformningen är en rätt tolkning. Det ord som brukar översättas med bättring betyder ju ordagrant sinnesändring eller ett nytt sinne. Och att dopet kan kallas för det nya sinnets dop eller sinnesändringens dop, det beror på det att evangelium skapar hos människan ett nytt sinne. När evangelium tänder tro får människan ett ändrat sinne, ett nytt sinne. Och att det är Gud som genom evangelium skapar och ger det nya sinnet, det framhålls på många ställen, och det ska vi snart ge exempel på. Här bör man nog inte frångå textens ordagranna betydelse, utan översätta: han predikade det nya sinnets dop till syndernas förlåtelse. Det nya sinnet, med det menas att man ångrar sin synd och förtröstar på Kristus som syndares frälsare. Och när det står till syndernas förlåtelse, så betyder detta till att dopet ger, erbjuder och ger åt syndaren syndernas förlåtelse. Och just detta som här sägs om Johannesdopet, det sägs också om det kristna dopet i Apostlagärningarna 2:38 med samma ordval. Går vi vidare i Markus evangeliet så kommer vi till den 41:a versen i första kapitlet. Där hittar vi en helt ny tolkning hos Bibelkommissionen. Bibelkommissionen översätter: Jesus greps av vrede, sträckte ut handen och tog på honom och sade: jag vill bli ren. Jesus greps av vrede. Så brukar det inte stå, utan istället att Jesus förbarmade sig, kände medlidande. Gerts översätter: då förbarmade han sig och räckte ut handen och rörde vid honom och sade: jag vill bli ren. Hur kan det komma sig att det i en översättning står att han förbarmade sig och i en annan att det står han greps av vrede? Jo, det beror på att Bibelkommissionen här har valt att följa en annan läsart som finns, men som är mycket, mycket svagt omvittnad. De bästa och flesta handskrifterna, de har en läsart som betyder att Jesus kände medlidande eller han förbarmade sig. Men Bibelkommissionen tar alltså en annan läsart, och då blir det: Jesus greps av vrede. I Markus sista kapitel, kapitel 16, vers 16, där har vi de här kända ordet: den som tror och är döpt. Eller, frågar man, ska det översättas: blir döpt? Ja, menar Bibelkommissionen och översätter: den som tror och blir döpt. Kring det här bibelstället brukar det blossa upp en diskussion som då får anknytning till frågan om barndopets berättigande. Men den diskussionen om ordningsföljden mellan tron och dopet skulle kunna avblåsas om man höll sig till den ordagranna innebörden i det här stället. Ordagrant står det, den som har kommit till tro och har blivit döpt. Den som kommit till tro och blivit döpt, skulle man kunna översätta. Eller mera kortfattat, den troende och döpte ska bli frälst. Och varför inte översätta så? Då slipper man en felaktig diskussion om ordningsföljden, som versen inte handlar om. Man kan också uppfatta det lilla ordet och explikativt, det vill säga på det viset att det inleder en närmare förklaring till det föregående. I så fall blir översättningen den troende, det vill säga den döpte, ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Så kan vi gå till Lukas evangeliet och plocka fram några ställen där. Vi kan börja med frågan om släkttavlan till Jesus. I Lukas 3 ges ju en släkttavla från den 23 versen. Och så har vi ju en släkttavla i Matteus evangeliums första kapitel. Och jämför man de här släkttavlorna så finner man att de är ganska olika. Och då brukar man säga, här ser ni, det är motsägelser och fel i Bibeln. Gertz översätter Lukas 3:23. När Jesus framträdde var han omkring 30 år, och om hans släkt trodde man sig veta att han var son av Josef, vilkens fäder hette Eli, Mattat och så vidare. Men när Gertz tar med orden om hans släkt, då tar han med någonting som inte har någon grund i grundtexten. Likaså när han har med orden vilkens fäder hette, så är det tillägg till texten, tolkande tillägg, som inte svarar mot någonting i grundtexten. Och Gertz får då fram att Lukas vill skildra Josefs förfäder. Och då blir det ju en direkt konflikt med Matteus evangeliet som också skildrar Josefs förfäder. Men det blir andra förfäder. Bibelkommissionen översätter. Jesus var omkring 30 år när han först trädde fram. Han var, menade man, son till Josef, som var son till Eli, son till Mattat, etc. Genom att säga Josef som var son till, har man också bundit sig för den tolkningen att här skildras Josefs förfäder. Och då blir det en motsägelse till Matteus första kapitel och första vers och framåt. Jag tror att problemets lösning är att Lukas 3:23 följande redogör för Marias släkt. Och det har många kommit att tänka på långt före mig. I så fall så är det inte alls Josefs förfäder som här nämns, utan istället är det Jesu förfäder efter köttet. Och efter köttet, det betyder att det måste vara Marias förfäder. Och då får man inte översätta så som både Gertz och Bibelkommissionen har gjort. Jesus härstammade ju inte från Josef efter köttet. Josef var ju inte Jesu kötslige far, utan Jesus var född av en jungfru utan mans medverkan. Och det har ju Lukas betonat kraftigt i första kapitlets 35 vers. Paulus klargör i Romarbrevet 1:3 att Jesus till sin mänskliga härkomst var av Davids ett. Det vill säga att inte bara Josef var från Davids hus och släkt, utan också Maria härstammade från Davids hus och släkt. Maria var av Davids ett. Och då skulle vi ju kunna ha i Matteus evangeliet en skildring av Josefs härstamning. Josef som var den juridiske fadern till Jesus. En skildring av hur denne Josef var av Davids ätt. Medan vi i Lukas har en skildring av Marias förfäder. Som också härstammar från David. Ser vi nu på texten noggrant så finner vi att släkttavlan i Lukas 3:23 och framåt anknyter till den 22:a versen med orden Kai av Tos som betyder och just denne. Vilken denne? Jo, den som i 22:a versen benämnes som Guds älskade son. Just denne Guds älskade son, just denne Jesus, var när han började sitt verk omkring 30 år. Och sen står det, om man tar det riktigt ordagrant, varande som man trodde Josefs son, kom han från Eli. Orden kom han får man lägga till för att det ska bli en fullständig mening. Man kunde också upprepa varande, var han från Eli. Det står sen inte son till, utan det står bara från Eli, från Mattat. Och så räknas en rad fäder upp. Från den, från den, från den, från den. Ändå tills man kommer till från Adam. Och sen står det allra sist från Gud. Och så binds det alltså ihop med orden att han var Guds älskade son. Det slutar med han var från Gud. Men denne Guds älskade son som var från Gud, han kom via Marias förfäder. Och han var av Davids ett också efter köttet. Och med orden som man trodde klargörs ju att han inte var av Josefs släkt efter köttet. Det var vad folk trodde. Man trodde att han var Josefs son, men det var han inte. Utan han var från Eli, Mattat och sen ytterst från Gud, vers 38. Ty denne Jesus som började sitt verk vid omkring 30 års ålder var ingen mindre än Guds älskade son. Han var från Gud. Ja, jag tror vi hoppar över en rad andra intressanta ställen och går nu ändå fram till apostlagärningarna. I apostlagärningarna 5:31, där kommer vi tillbaka till den här frågan om det nya sinnet, sinnesändringen. Om det är någonting som människan själv kan åstadkomma eller om det är en gåva från Gud. Här står det i Bibelkommissionens översättning, för att Israel skall kunna omvända sig och få förlåtelse för sina synder. Men så står det inte i grundtexten, utan det står det för att ge åt Israel ett nytt sinne och syndernas förlåtelse. Det är något helt annat. För att ge, för att skänka åt Israel sinnesändring och syndernas förlåtelse. Här har kyrkobibeln 1917, det är mera korrekt. Där står det för att åt Israel förläna bättring och syndernas förlåtelse. Också Gerts har haft problem med detta ställe. Han översätter för att ge Israel en möjlighet till bättring och syndernas förlåtelse. Så långt är det rätt när han säger för att ge. Det är riktigt. Det är en gåva. Men så petar han in utan stöd i grundtexten orden en möjlighet till. Och då ligger det här på lur att det är någonting som kan bli en verklighet bara om människan också sätter till sina krafter och resurser. Men så är det inte menat. Utan det nya sinnet och syndernas förlåtelse, det är till 100% Guds gåva. Det är viktigt att veta. Och det här kan vi belysa ytterligare om vi går till Apostlagärningarna 11, vers 18. Här översätter Gerts helt riktigt. Alltså har Gud skänkt också hedningarna den omvändelse som för till liv. Här har han inte petat in ordet möjlighet till omvändelse, utan säger ordagrant, Gud har skänkt också hedningarna den omvändelse som för till liv. Men det ord som han översätter med omvändelse, det är alltså det ord som ordagrant betyder ett ändrat sinne. Omvändelsen eller det nya sinnet, det är alltså en Guds gåva. Och den omfattar både ånger över synden, verkad genom Guds lag, och förtröstan på syndernas förlåtelse för Kristi skull alena, verkad genom Guds evangelium. Alltså ånger över synden, det är en gåva som verkas genom Guds lag. Förtröstan på syndernas förlåtelse för Kristi skull alena, det är den stora underbara gåvan verkad genom Guds evangelium. Tron är ju en Guds gåva, Efesierbrevet 2:8. Bibelkommissionen översätter det här stället. Så har Gud gett också hedningarna möjlighet att omvända sig och få liv. Men spökar återigen det här med möjlighet till någonting. Och att Bibelkommissionen petar in möjlighet här är ju inte så konstigt mot bakgrund av den synergistiska frälsningsuppfattning som ganska ofta skiner igenom i Bibelkommissionens översättning. Så skulle jag vilja säga något om apostlagärningarna 19:1-7. Här behövs en förklarande not som klargör att texten kan fattas på två sätt. Gerts och Bibelkommissionen redovisar bara den ena möjligheten, nämligen att Paulus undervisning om Johannesdopet bara skulle omfatta vers 4. Den andra, och enligt min mening den naturligare tolkningen, innebär att Paulus undervisning om Johannesdopet omfattar också vers 5. Sålunda säger Paulus, Johannes dop var ett sinnesändringens dop, och han sade till folket att det var på den som skulle komma efter honom, det är på Jesus, som det skulle tro. Då det är alltså fortfarande Paulus som talar, då det vill säga Johannes döparens åhörare, som Paulus här berättar om, då det hade hört detta, lät det döpa sig i eller till Herren Jesu namn. Detta var då Paulus undervisning för dessa Efesus-lärjungar. Och efter denna undervisning om Johannes dop och innebörden av Johannes dop, så döper inte Paulus om de 12 lärjungarna från Efesus. Den uppfattningen får man bara fram om man menar att vers 5 inte är en del av Pauli tal, utan istället handlar om vad Paulus nu gör. Efter denna undervisning, vers 4 och 5, som Paulus gav, så döper alltså inte Paulus om de 12 lärjungarna från Efesus. Det framgår av vers 6 att han endast lägger sina händer på dem, och därvid så får det den helige ande på samma synliga sätt, extraordinära sätt, som det skedde den första tiden när de första samaritanerna kommer in i församlingen, apostelgärningarna 8, och när de första hedningarna kommer in i församlingen, apostelgärningarna 10 och 11. Så har vi det viktiga stället i Romarbrevet 1, vers 4. Här översätter Bibelkommissionen att Jesus blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från de döda. Den här översättningen att Jesus blev insatt som Guds son först då i samband med sin uppståndelse leder till det missförståndet att det är först då som Jesus verkligen är eller blir på riktigt Guds son. Och det missförståndet ger Bibelkommissionen uttryck åt i sin förklarande not. Där skriver man: uttrycket anknyter till de gammaltestamentliga skildringarna av kungens tronbestigning, Psaltaren 2 och 110. Alltså de här psalmerna som egentligen är messianska psalmer, men som bibelkritiken tror handlar om kungens tronbestigning. Och så skriver man vidare: Jesu uppståndelse betraktas som en liknande upphöjelse. Jämför Efesierbrevet 1:20 följande. Jesu uppståndelse betraktas som en liknande upphöjelse, alltså att Jesus i samband med sin uppståndelse upphöjes till att bli Guds son. Det är en förskräcklig villolära. Jesus är Guds son. Han är till fullo Guds son också under sin förnedringstid, också före sin uppståndelse. Men när han står upp från de döda, då blir det bevisat och tydligt gjort för alla att han verkligen är Guds son. Gerts översätter här mycket bättre: Jesus har bevisats vara Guds son, beklädd med Guds kraft, alltifrån uppståndelsen från de döda. Det är alltså felaktigt att mena att Jesus först i och med uppståndelsen upphöjs till Guds son. Han har ju varit Guds son hela tiden. Uppståndelsen bekräftar bara och bevisar att han är Guds son. Och tanken på en tronbestigningsfest i det gamla Israel efter babyloniskt mönster, det är ett bibelkritiskt påhitt utan stöd i Gamla testamentet. Psaltaren 2 och 110 är messianska psalmer och ingenting annat. Jag skulle kanske bläddra fram här i mina anteckningar till att säga något om Filipperbrevet i det här sammanhanget, om jag hittar det stället. Filipperbrevet 2 talar ju om Kristus, om hans förnedring och om hans upphöjelse. Och det här stället har bibelkritiken ofta missförstått. När det står i 7:e versen att Jesus Kristus tömde ut sig själv eller utblottade sig själv, så har man ofta uppfattat det så att han också upphörde att vara Gud. Nu kunde han inte riktigt veta allt, därför att han inte längre var helt och fullt Gud. Och först senare så blir han insatt till Guds son i och med uppståndelsen. Men det är en feltolkning av detta ställe. När det står att Jesus utblottade sig själv, så betyder det ju att han avstår frivilligt ifrån att göra bruk ständigt och till fullo av den gudomliga makt som han har. Under sin förnedringstid låter han sig bespottas och han framträder som en ringa och svag tjänare, fastän han är den starke Jakob. Han är hela tiden den sanne guden. Men det förstår inte bibelkritiken, och förmodligen inte heller bibelkommissionen. Istället för att översätta "han utblottade sig själv", så översätter man "han avstod från allt". Och orden "från allt" finns inte i grundtexten. Och kan alltså leda till detta att man tänker han avstod också ifrån att vara Gud. Att vara en sann Gud, att vara Guds son. Men så var ju inte fallet. Kommer vi sen till den elfte versen som talar om upphöjelsen. Det vill säga när nu Jesus inte längre framträder som en ringa tjänare utan visar sin stora makt. Ja, då står det att alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Men detta att man ska bekänna hans höga namn, det namn som talar om att han är Gud, det får inte Bibelkommissionen, inte heller Gerts fram, när man översätter att Jesus Kristus är Herre. Nu står det Kyrios, och det kan betyda både Herren, för det är omskrivningen för namnet över alla namn, JHVH. Men det kan också betyda Herre. Men här i grundtexten är det kraftigt betonat. Och det står först, det står Kyrios, Jesus Kristus. Man kan alltså översätta så här om man vill få fram betoningen. Och alla tungor bekänna att Herren, det är Jesus Kristus. Att Herren Gud, det är ingen mindre än Jesus Kristus. I den förklarande noten ser man att den som har skrivit den noten har ändå förstått att det handlar om det höga namnet. Men i översättningen har man missat det när man skriver att Jesus Kristus är Herre. Det ska vara Herren. Vi vet ju från många ställen, och det talar vi om i förra föredraget, så får man inte fram den bibliska bekännelsen om Kristus, att han är sann Gud. Man ser Kristus som en gudomlig person i lägre grad och mening än Fadern. Och skriver ju regel då Gud med litet g när det handlar om Jesus Kristus. Går vi till andra Korintherbrevet 5:19, så översätter man inte på det naturligaste sättet Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv, utan man tar och flyttar över orden var i Kristus och tar det längre bak i satsen och översätter istället till Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Och det är ju sant, men därmed får man inte fram detta Gud var i Kristus. Och vidare när det står ordagrant genom att inte tillräkna dem deras synder, eller i det att han inte tillräknar dem deras synder, då översätter man detta istället med han ställde dem inte till svars. Och det är inte så lyckat, för att orden genom att inte tillräkna dem deras synder klargör ju vad försoningen eller gottgörelsen bestod i och innebar, nämligen att en annan ställföreträdande blev tillräknad alla våra synder. Och det är grunden till att vi är frikända från syndens skuld. Och den som har gjort detta tillfyllest för oss är ingen mindre än gudamänniskan Kristus. Gud var i Kristus, försonande världen med sig själv genom att inte tillräkna dem deras synder. Nu ska vi se på Romarbrevet 3:25. Där har man en hemsk felöversättning i Bibelkommissionen. Man översätter, Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Det är en fruktansvärd felöversättning. Om denna översättning vore riktig så skulle alltså betyda att Kristi blod är ett försoningsoffer bara för dem som tror. Det vill säga att försoningsoffret inte omfattar hela världen. Det vill säga att Guds lam inte har burit världens synd utan bara det troendes synd. Det vill säga att blodet som rann suddade ut skulden bara för dem som kommer till tro. Men Bibeln lär en allmän försoning. Gud har lidit och dött för alla människor. Och i den här versen står det inte heller ordagrant att Kristi blod är ett försoningsoffer för dem som tror. Utan det som här är översatt med för dem som tror, det är orden diapistos, som betyder genom tron. Gertz översätter här riktigt: honom som Gud har ställt fram som ett medel till försoning genom tron i hans blod. Alltså inte ett försoningsoffer för dem som tror, utan ett försoningsoffer som vi får ta emot. Genom tron betyder som vi får ta emot, som en gåva åt oss. Den allmänna försoningen, den får vi ta emot, den får vi tro på, förtrösta på. I Romarbrevet 7:21 följande har man rättat grundtexten. Bibelkommissionen tycker att grundtexten här är obegriplig, och så gör man sig en egen text. Man utgår ifrån att texten är skadad och gör därför en fri rekonstruktion. Man skriver eller översätter: jag har alltså upptäckt att eftersom det onda finns hos mig, så är lagen något gott för mig som vill göra det goda. Men så står det inte i grundtexten. Det här bygger på en fri rekonstruktion. Gertz översätter efter grundtexten: alltså finner jag den lagen hos mig som vill göra det goda, att det onda alltid finns hos mig. Ja, så är det även hos den troende människan, att det onda köttet finns kvar hos oss. I Romarbrevet 8:28 vänder Bibelkommissionen på det rätta förhållandet. Här står det ju så som också Gertz översätter: vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa för dem som är kallade efter hans rådslut. Bibelkommissionen översätter: vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom. Här vänder man alltså på det hela. Det är ju så att den troende människan har en ny invärtes människa som, om än i svaghet, vill samverka med Gud, vill göra det som Gud vill. Men det är Gud som gör arbetet. Det är han som verkar. Det är han som hela tiden är vår frälsning och vår uppehållelse, vårt bevarande. Men det finns hos den nya människan en vilja att samverka med Gud. Men här blir det tvärtom, att det är människan själv som gör arbetet, och så hjälper Gud till lite grann. Så hjälper han oss och stöttar upp. Det vittnar om en felaktig och obiblisk människosyn. Så har vi då det vanliga felet i Romarbrevet 11:25 följande. Och det felet går igen både hos Gertz och hos Bibelkommissionen. Gertz översätter: förstockelse har drabbat en del av Israel, och så kommer det att vara tills hela skaran av hedningar har kommit in. När det skett, då ska hela Israel bli frälst. Dessa ord, när det skett, då, har inte stöd i grundtexten, utan i grundtexten står det bara så, på så vis ska hela Israel bli frälst. Bibelkommissionen fattar också fel. De översätter: en del av israeliterna är förstockade och ska förbli det tills hedningarna i fullt antal har nått målet. Men då, översätter man, istället för på så vis. Men då ska hela Israel bli räddat. Orden "men då" är alltså felaktiga. Det ska vara som det står helt korrekt i den nya norska översättningen från 78. En del av Israel är blivit förhärdet, in till folkeslagene är kommit in i fullt tall. På denne måten skall hele Israel bli frälst. Ja, nu är tiden nästan ute. Jag får då välja ut några få ställen till. Ska vi ta Hebreerbrevet 11, vers 6. Det är kanske en mindre detalj. Men där översätter man: utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Men det grekiska verbet i grundtexten betyder inte finna nåd hos, utan behaga. Eller som det stod i gamla översättningar, täckas Gud. Det är ju en missuppfattning att tron åstadkommer detta, att Gud blir oss nådig. Så är det inte. Nej, tron är ju en förtröstan på att Gud är oss nådig för Kristi skull alena. Och genom denna tro är våra gärningar Gud behagliga, annars inte. Har vi inte den tron, så är allt vad vi gör misshagligt för Gud, hur fromt och vackert det än ser ut att vara inför människor. Men har vi denna saliggörande förtröstan på att Gud är oss nådig för Kristi skull alena, ja, då är det vi gör i olika handlingar behagligt inför Gud för Kristi skull, som vi omfattar genom tron. Hebreerbrevet 12:2, där har man gjort en märklig ändring. Där står det: Jesus som istället för att ta den glädje som låg framför honom led korsets död. Ja, så står det i grundtexten. Men detta, det grekiska ordet som betyder just istället för, det förbigår man och så översätter man på ett helt annat sätt. Man säger: för att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset. Men det står anti på grekiska, och det betyder i första hand i stället för. Ja, därmed ser jag att jag hinner inte ta upp mera enskilda ställen. Mycket mer kunde sägas också om de många bibelkritiska inslagen i den här nya översättningen. Jag har till exempel inte nämnt något om hur det i många noter framhålles att de författare som har förmedlat bibeltexten enligt Bibeln själv, de är enligt Bibelkommissionen inte de rätta författarna. Man har en not som klargör att man tror att det är två skapelseberättelser i första Mosebok 1 och 2, men i själva verket är det ju bara en enda. Och man betonar att Johannes kan inte vara författaren till Johannes, samtliga Johannesskrifter i Nya testamentet. Man säger om Uppenbarelseboken att den är oenhetlig och innehåller texter av olika ålder. Och man tror inte heller på att Gamla testamentets kanon förelåg färdig och avslutad när Nya testamentets tid bryter in. Men detta hinner jag inte gå in på nu, utan vi får nöja oss med detta för denna gång.